Nu, mina vänner, har jag förmånen att föra oss in på historisk mark. Som enskilt brev så är Galaterbrevet det brev som haft större historisk betydelse än något annat brev i Nya Testamentet. Kanske till och med någon annan bok i Nya Testamentet. Det var det brevet som på 1500-talet satte hela Europa i brand. Och det hade ursprungligen då som... på grund av att det förändrade Martin Luthers liv, och därför kallas Galaterbrevet ofta för reformationens stridsrop. Ni har fått ett litet kompendium med rubriken Frihetens höga visa. Och vi ska bläddra lite grann där så ni blir hemmastadda med det och vet ungefär vart vi är på väg. Jag kommer att gå igenom inledningen här nu först. Sen kommer en översikt av textutläggningen som jag kommer att gå igenom. Vi får se hur långt vi hinner ikväll, men det är huvudsakligen första kapitlet. Sedan kommer en del av lite kladdigt där på flit i de här textutläggningarna. Så ni inte har fått det på misstag, utan jag har försökt fylla i sånt som jag borde ha varit med från början. Sen har ni studieuppgifter. En del fick de per mail som jag hade mailadress till innan den här kvällen. Men det har inte alla fått. Så vill ni vara ännu bättre förberedda till nästa gång, så gör studieuppgifterna för kapitel 1 och kapitel 2. Är det läsbart? Bra. Spännande. Jag anser ju inte det vara något som helst tvång, men ni kommer att få ut mycket mer om ni läser igenom kapitlen och försöker fundera på de här frågorna. Och så ska jag då ta upp det till behandling. Ni kommer inte att bli förhörda, det blir ingen skrivning och så, men som jag sa förra terminen, vi ser på er om ni har gjort uppgifterna. Ja. Och sen kommer ett litet tillägg. Appendix, kristen tro och andra religioner, som jag faktiskt finner nödvändigt att, eller lämpligt att ta lite grann på ikväll. Känna lite grann på det. Det är en högst översiktlig historia, en sammanfattning. Men eftersom första kapitlet är så strängt i betydelsen att Paulus slår fast att det finns inget annat evangelium än det jag har förkunnat. Hur kan man säga så? Och vi lever i en tid där de här tre filosofierna är förhärskande. Relativism, alltså det finns ingen absolut sanning, allt är relativt. Subjektivism, det man nästan idag säger, sanning är det som är sant för dig, och sanning varierar från individ till individ, det är subjektivt. Och agnosticism, det finns ändå inget sätt att veta. Ingen kan veta vad som är sant. Och så försöker man leva med den livsinställningen. Och den krockar lite grann med Galaterbrevet 1 då. Så att det är därför som jag introducerar mig på det här sättet. Jo, alltså Luther, han blev förälskad i Galaterbrevet. Han sa att det är mitt brev. Nu är tillbaka på första sidan av kompendiet där. Inledningen där. Han sa om Galaterbrevet till och med, det är min fru, eller jag är förlovad med Galaterbrevet. Han kallade det för meine liebe Käthe. Hans fru heter Katarina. Och orsaken var denna. Martin Luther var en ung man som verkligen sökte frid med Gud. Och för att nå frid så sökte han sig till ett kloster och blev munk. Han tänkte, då ska jag väl ändå kunna med det sättet att späka mig och avstå från det som vanliga människor tillåter sig, få den frid som jag längtar efter. Och han gjorde massa gärningar som han trodde skulle blidka Gud. Han gick in i askes, han plågade sin kropp, han fastade, han underkastade sig hårda kroppsövningar, han bad, han vakade nätter igenom. Och han biktade sig ibland flera gånger om dagen. Då kan ni tänka vilket oerhört skuldkomplex han bar på. Men trots allt detta så erkänner han ingen frid åstadkom han. Ingen frälsningsvisshet, utan skulden och oron hängde över honom. Han hade ett gott läshuvud. Han studerade teologi, han blev teologidoktor och lärare vid Wittenbergs universitetet. Och just året 1516-1517, det var 1505 som han blev munk, 10 år tidigare, och så gick de här åren av studier och så vidare. Och under det här året så skulle han undervisa just Galaterbrevet. Och han fick ju sätta sig in verkligen i grundtexten och studera överhuvudtaget Nya Testamentet. Men framförallt Galaterbrevets budskap. Och allt som han läser det här brevet så börjar hans sinne att fyllas mer och mer med denna underbara sanning. Nämligen att människan blir rättfärdiggjord inför Gud genom tro alena. Och det börjar brinna en eld i hans inre. Och han lever under ett korrupt religiöst system på den tiden. I alla fall som påvedömet hade utvecklat sig med det här med avlatsbrev. Ni vet, man kunde köpa sig syndernas förlåtelse. Man skänkte en gåva som gick till katedralbyggen och så här. Och han befann sig plötsligt i protest mot hela det här systemet. Och den 31 oktober, var det? 31 oktober 1517 så tågade han upp till Wittenbergs katedralens stora port och spikade fast de här 95 teserna som förklarade bland annat den här grundsanningen: genom tro alena blir människan rättfärdig, inte genom några avlatsbrev och mycket, mycket annat som stod där. Och i skriften alena och de här teserna som är reformationen, den protestantiska reformationens grunddokument. Och så började elden brinna över hela Europa. Och den lutherska protestantismen vann geografiska utbredningar utöver hela Nordeuropa framför allt. Kom till Sverige som ni vet så småningom också under Gustav Vasas tid. Och katolicismen övergavs och vi blev ett lutherskt land. På gott och ont, i den bemärkelsen att det blev förenat med makten. Va? Det blev ju en statsreligion i Tyskland, i de nordiska länderna. Och det var ju många som emigrerade så småningom till Amerika, där också kanske den protestantiska rörelsen har fått sina starkaste fästen så småningom. Så det här brevet har haft världshistorisk betydelse. Vi tror med stor säkerhet att Paulus verkligen är författaren. Jag kommer till historiska bakgrunden här. Även om det här brevet är skarpare i tonen än något annat brev som Paulus har skrivit, så är det samtidigt väldigt personligt. Om ni bläddrar, ni ska ha Galaterbrevet uppslaget naturligtvis, men vi bläddrar till fjärde kapitlet. Så får vi en liten känsla för hans personliga hållning till de här människorna till vilka han skriver, som nu hade börjat överge nådens evangelium. Och han säger bekymrat i fjärde kapitlets 19:e vers, ja, det börjar i 12:e versen redan: jag ber er bröder, bli som jag när jag nu har blivit som er. Jag kommer att förklara det närmare sen. Men så påminner han dem om hur det var när han kom till dem. Han kom till dem som sjuk. Uppenbar sjukdom hade han. Men ändå så tog det emot mig då. Och mitt evangelium. Kan ni inte lyssna till mig nu också liksom. Och han är så bekymrad. Så han säger i vers 19. Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er. Om jag bara vore hos er så att jag kunde slå an den rätta tonen. Så att ni kunde höra på rösten hur bekymrad jag var för er. Men nu var han begränsad till papyrus och panna, va? Penna och den här brevgången som var. Och han visste att de kommer inte att läsa det förrän kanske om flera veckor eller månader. Jag vet mig knappt någon råd. Vad ska jag ta med till mig er? Hör ni hur det är en andlig förälder, som en andlig mor som är bekymrad över sina andliga barn. I sista kapitlets avslutning så låter han oss ana att det kanske är en ögonsjukdom som han lider av när han skriver det brevet, oförmögen att själv se att texta. För nu säger han i sjätte kapitlets elfte vers, som om han tog bokrullen i sina egna händer och säger så här: titta nu här med vilka stora bokstäver jag själv skriver till er med egen hand. Alltså, han måste skriva med stora bokstäver, för det var enda sättet för honom att se vad han skrev. Möjligen var det så. Så han är mycket personlig och han tillkännager sina känslor. Och han tecknar sig själv som en andlig förälder, vilket han verkligen var för de här. När kom de här människorna till tro? Ja, det beror på vad man anser att Gallien eller Galaterna. Det här brevet förresten är ju skrivet som enda brev till en grupp församlingar. Som ni ser i Galaterbrevet 1. Galaterbrevet 1, vers 2. Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna i Galatien. Så det var en grupp församlingar. Det finns ingen annat brev, möjligen i Efesierbrevet, inte adresserat, utan det kanske var till flera församlingar det också. Men här är det tydligen flera församlingar. Vilka var det då? Ja, varför heter det Galaterbrevet överhuvudtaget? Jo, det kommer av en folkgrupp som kallades gallerna. Det har ingenting med gallblåsa och sånt att göra. Eller galla. Men gallerna, de Gaulle var ju president i Frankrike. Gaulerna, södra Frankrike. Då närmar vi oss kanske. Det var en keltisk ursprung till och med på den här folkgruppen. Som emigrerade från Gallien i södra Frankrike till Italien. Och därifrån vidare, det här skedde på 300-talet före Kristus. Och därifrån vidare till den grekiska halvön då. Och Delphi var en av deras främsta fästen. Och sen vidare över till nuvarande Turkiet, det vill säga mindre Asien som det kallades då. Norra eller centrala Asien, nuvarande Ankara-området, nuvarande Turkiet. Eller hela den galliska provinsen, galatiska provinsen, som den blev en romersk provins 25 före Kristus. Om det var det, då kan det ju stämma med att det var just de församlingarna som Paulus grundade under sin första missionsresa enligt Apostlagärningarna 14. Det vill säga Antiochia, Pisidien, och Iconium, Lystra och Derbe, som vi läser om i Apostlagärningarna 14 och även 16. På den andra missionsresan så återvänder han ju och åker genom det här galatiska landet. Det är väl mycket möjligt, för att annars vet vi inte vad det skulle kunna vara för församlingar om det inte var de här som jag nu nämnde namnet på. Nåväl, jag antar att det är så. Och det betyder i så fall att brevets datum är någon gång i mitten på 50-talet, 53-57 efter Kristus. Möjligen befann han sig då i Efesus, som var ju inte så långt från de här trakterna. Efesus ligger ju på västra stranden av Turkiet, alltså Turkiets västra strand mot Egeiska havet. Det är framgrävt, det kan man se ruinerna än idag. Det var ju också en stad som Paulus tillbringade mycket tid i. Eller kanske var det från Korint han skrev det här brevet. Så vänder ni på bladet. Sidan 2. Och då brevets stora tema, det har jag redan angivit, nådens evangelium, och vi ska tala mycket om nåd. Man kan säga så här kanske till oss här ikväll, om du är oviss om nådens plats i ditt liv så har du verkligen kommit rätt. Nådens kraft, nådens innebörd. Om ditt kristna liv kännetecknas mer av förpliktelse, kanske tradition, än glädje och frid och frihet, välkommen till Galaterbrevet. Om du tänker att eller känner att ditt kristna liv handlar mer om yttre beteende, former, mer än om ett inre liv, välkommen till Galaterbrevet. Du kanske hör man talar om det, friheten i Kristus, och det låter så bra, men du själv inte upplever det så. Välkommen till Galaterbrevet. Du kanske har försökt och försökt och du har bett och bett, men du tycker inte kommer någonstans i din andliga utveckling, utan du har hamnat i ett tillstånd av misströstan, kanske av uppgivenhet, kanske till och med andlig depression. Men du försöker hänga med ändå. Välkommen till Galaterbrevet. Om du är förvirrad dessutom över den heliga andes plats och roll i ditt liv, välkommen till Galaterbrevet. Ni som inte känner er träffade alls kan ju smyga ut nu. Alltså det här, hur får man lag och nåd att gå ihop? Nya testamentet, det är ju över 400 uppmaningar. Gör så, lev så, tänk så. Och det är en massa förmaningar och man tänker, nej, det här klarar jag inte. Och så står det samtidigt, ja men allt är av nåd. Hur får man det här att gå ihop? Det här är den kristna människans frihetsbrev. Det är frihetens höga visa. För det var nämligen så, och vi får nästan vara tacksamma för att det hade blivit så i de här församlingarna, att efter det att Paulus hade sått evangeliets befriande evangelium i de här hedniska trakterna, där de hade levt under hedendomens slaveri, så hade han lämnat ganska snabbt. Och då hade fienden kommit in i efterhand och börjat så sitt ogräs. Och sagt, och förmodligen var det människor som hade judisk påbrå i den bemärkelsen att de ivrade för den judiska lagen och menade att nej, nej, det räcker inte med att bara tro på Kristus. Ni måste ju omskära er också. Ni måste hålla sabbaten och nymånadshögtiderna och inte äta fläskkotlett och så vidare. En massa yttre bud, den judiska rituella lagen som man menade måste till dessutom, va? Och man började blanda lag med nåd. Och i den mån som lagen övertar nåden så försvinner friheten. Lag och nåd kan inte samexistera. När lagen kommer in går nåden ut. Eller tvärtom. Och ändå så finns det så mycket av uppmaningar och förmaningar som jag antydde. Men det är nåden som är grunden för hela det kristna livet. Man blir frälst genom nåd. Man blir bevarad bara genom nåd. Det är inte riktigt så lätt att ta till sig. Okej, jag blir frälst genom nåd. Det kan jag tänka kan stämma. Men sen gäller det väl att visa tillräckligt bra bordsskick för att få sitta kvar. Du blir frälst genom nåd, du blir bevarad bara genom nåd. Och först när den sanningen sjunker ner riktigt ordentligt så blir du en frigjord kristen som utan att tänka på det faktiskt tycker att de där uppmaningarna, de var jättebra. De är inte längre ett ok som läggs på mig. De är en väg som visar på fortsatt befrielse. Så i det här brevet så markeras nådens evangelium med större kraft och argumentation än i något annat brev. Och Paulus, han tar sig an direkt, alltså. De flesta brev börjar han annars med att tacka Gud alltid för er, så ofta jag tänker på er i mina böner. Men här, pang, bong, på direkt. Hur kan det komma sig? Vers 6. Jag är förvånad hur ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd. Hur kan ni bara lyssna till ett annat evangelium? Ni är inte kloka. Ja, det är precis vad han säger. Ni har låtit dåra er sen i tredje kapitlet. Vilka dårar ni är, ni galater. Hur kan ni bli så förhäxade att ni byter bort en Rolls Royce mot en cykel? Alltså, ni byter ju ner er. Ni byter ju bort skatten. Ni byter ju bort evangeliets själva kärna. Så. Vi ska dvälja lite grann. Det betyder bo i första kapitlet. Och det är kanske inte just det här som är vårt stora problem idag. Jag vet inte. Men legalism kallas det. När det yttre beteendemönstret blir viktigare än det inre livet. Och ofta har väckelserörelser börjat med en underbar glädje över nåden och friheten i Kristus. Men sen har man börjat bygga staket. För att någon ordning får det vara. Man är rädd att världen, att man ska gå ut i världen och bli besmittad och förlora livet i Kristus. Och jag vill nästan hävda att den stora misstaget i många väckelserörelser har varit en bristande tilltro till nådens kraft. Att nådens kraft att göra människor heliga och villiga att följa Kristus. Så istället har man gjort de här katalogerna för att det där är synd, dit får du inte gå, det får du inte göra och så vidare. För att liksom ha koll på var man befinner sig. Istället för att våga tro på nådens kraft att människor ska bli motiverade att leva heliga liv. Nåväl, villolärarnas strategi för att åstadkomma sina syften, det var att ifrågasätta Paulus som sann apostel. För kunde de misskreditera honom som apostel, då kunde de också misskreditera hans evangelium. Det är ju en känd och subtil strategi som används, inte minst i det politiska livet. Tyvärr, vi ser det i debatten i Amerika nu, de svartmålar varandra, va? Kandidaterna, istället för att möta varandra med politiska argument. Så kan man bara svartmåla en individ så faller ju hela hans ideologi nästan då, va? Och det är ett fult trix. Men så här gjorde man: Paulus, är han verkligen apostel? Hur kan ni underordna hans undervisning? Hur vet ni att han verkligen är en riktig apostel? Och så misskrediterade man honom på det sättet för att sedan också kunna misskreditera hans evangelium. Eftersom han inte är en sann apostel, varför ska ni tro på det han säger? Så vad Paulus får ägna sig åt de första två kapitlerna nästan, det är att försvara sitt apostelämbete. Och liksom markera det, att det här är ingenting som jag har hittat på eller utsett mig själv till. Det är det första han säger i vers 1. Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern. Ja. Så han markerar, jag har inte utsett mig själv. Och vers 10 i första kapitlet, är det människor jag vill vinna för mig eller är det Gud? Söker jag vara människor till lags? Nej, säger han. Vers 11. Eller 10. Då skulle jag inte längre vara en Jesu Kristi tjänare. Jag försäkrar er att det evangelium jag har förkunnat inte är något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa. Ingen har lärt mig det. Utan jag har fått det genom en uppenbarelse direkt från Jesus Kristus. Alltså, jag är bemyndigad av Jesus Kristus själv. Jag är bemyndigad av Gud Fadern att vara en apostel. Och i andra kapitlet så till och med visar han hur han har besökt apostlarna i Jerusalem och fått deras bekräftelse på att han var en sann apostel. Och hur han till och med har vågat träda upp offentligt och tillrättavisat till och med Petrus, den kanske främst av apostlarna. Och då får man ha lite bakom ryggen, eller hur? Så det är en stark argumentation som han driver det här första kapitlerna. Han försvarar sitt apostlämbete, han försvarar nådens evangelium. Så ni ser översiktligt tre huvudavsnitt i Galaterbrevet på sidan 2. Först det personliga, just det jag har talat om nu. Sen kommer det mer läromässiga, där han verkligen teologiskt och ifrån Gamla testamentet också med Abraham framförallt som förebild försvarar nåden som princip. Under alla tider har det varit nåden som har gällt. Det var ingenting nytt egentligen genom Jesus Kristus. Det har alltid varit genom nåd som människor har blivit förklarade rättfärdiga. Inte genom förtjänst. Och sen kommer de sista kapitlerna, 5:e och 6:e kapitlet, praktiska tillämpningar på det. Vad innebär nu det här för det kristna livet? Eftersom nådens evangelium är sant. Vilka konsekvenser får det då för vårt sätt att leva som kristna? Det är jättespännande. Oj vad spännande detta är. Och då tar vi oss i kast med det här på en gång, för jag har ingen tid att förlora. Vi går till, då har ni på sidan 3 textutläggning, så det underlättar om ni vill anteckna ytterligare något. Hans hälsningsord går vi tillbaka och kollar lite grann på de första 5 verserna där han försvarar sitt apostlämbete i hälsningsorden redan som vi har läst, vers 1. Och så säger han i vers 2: jag och alla bröderna här hälsar församlingen i Galatien. Också det här vanliga uttrycket, nåd och frid. Och som vi sa redan när vi studerade Efesierbrevet förra terminen, utan nåd, ingen frid. Alltså, det är alltid den här ordningen på hälsningen. Det är inte frid och nåd, utan det är nåd och frid. Upplevd nåd ger frid. Ska det hänga på mina egna ansträngningar, när ska jag få frid? Det här ska vi visa nu med en jämförande översikt av andra religioner. Där man alla eftersträvar frid. Alla religioner eftersträvar ett tillstånd av frid eller fred. Att kunna se döden an med någorlunda frid i själen. Va? Det är en problematik som alla religioner jobbar med. Men som endast nådens evangelium kan ge trygghet i. Verklig frid kräver nåd. Nåd från Gud vår fader och Herre Jesus Kristus. Och så egentligen så definierar han evangeliet direkt, nådens evangelium. Kristus som offrar sig för våra synder. För att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Där har ni ju det egentligen, säger han. Efter vår Guds och faders vilja. Han är härligheten i evigheternas evigheter. Alltså Paulus kan nästan inte nämna det här underbara som Kristus har gjort. Med mindre än att han brister ut i någon slags lovprisning. Hans är härligheten i evigheternas evighet. Amen. Sen kommer han ner på jorden igen. Nej men nu, titta hur ni har ställt till det. Vers 6. Jag är förvånad. Och nu kommer han att titta på det här förvrängda evangeliet. Jag är förvånad att ni så snart överger Kristus. Er ställning under nåden. Från en ställning under lagen. Där som lagen fördömde, va? Den gav skuld. Och skuld ger ju ingen frid. Det är en känsla av oro. Till en ställning under nåden. På den här sidan korset. Och nåden ger frid. Och så här, hur kan ni vilja gå tillbaka till det här tillståndet? Och ställa er under lagen igen. Under ett legalistiskt system som säger om ni gör det och det och det. Då ligger ni bättre till hos Gud liksom. Så han är förvånad över det här sidbytet. Nu var det inte så att de hade förlorat sin frälsning egentligen, va? Men de hade vänt sig från nådens evangelium. Och han uttrycker sin förvåning och han säger, han övergivit honom som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium. Ett annat evangelium, det ska egentligen bör vara citationstecken där, för det var ju inget evangelium, förtydligar han sig i vers 7. Det finns inget annat evangelium. Evangelium, vad betyder det? Ja, ett glatt budskap eller goda nyheter. Då säger han, det finns ju inga andra goda nyheter. Det är märkligt hur lätt det är att halka tillbaka i något slags legalistiskt system. Där man, och så fort man gör det så är det också att kunna mäta att jag håller mig innanför gränserna. Så jag är väl okej. Okay. Det är lättare att mäta då. Man sätter upp vissa beteendenormer eller till och med det var ju det här med hårlängd och det var klädsel och det var hela köret som markörer för att man höll sig inom gränserna, va? Och det är ju lätt att mäta och du behöver ingen forska vad som rör sig längst in i hjärtat, för att det går ju inte att mäta, va? Och det är så farligt när man förfaller till en sån legalistisk hållning. Det här är inget evangelium, säger han, som ni har fallit tillbaka i. Och det är så märkligt också, tycker jag, hur människor, jag har en kamrat, en gammal kompis som har börjat ägna sig åt det här med Martinus kosmologin. Och för att kunna föra samtal med honom så har jag försökt sätta mig in i Martinus kosmologi. Har ni hört talas om den? Nej, ja, men, och han är ju dansk, Martinus. Och han det är så komplicerat och det är 7 band. Jag menar, och läsa igenom det där, jag blir jag fattar till slut ingenting, men jag har försökt. Men det är så märkligt hur man kan byta bort det enkla evangeliet för komplicerade trosläror. Jag tycker även mormonismen är svår att förstå. Och Jehovas vittnen också har märkliga trossatser, för att inte tala om New Age, hela smörgåsbord av utsagor, va? Men det är nästan som man lättare tar till sig det då än det här enkla evangeliet. Och det är nog det här, för att det finns lite grann att berömma sig av när man underordnar sig ett slags legalistiskt system, för då kan man mäta att man är innanför gränserna på något sätt. Ni får snart bemöta mig. Men han säger, det finns inga andra goda nyheter. Och så ska vi definiera nåd, och det har vi hört sjungit om i alla tider. Vad är nåd för någonting? Ja, vi vet ju att de här svenska journalisterna sitter i fängelse i Etiopien och har begärt nåd. Och vi vet inte hur det går. Kanske de blir benådade. Men för att bli benådade så krävdes ju en bekännelse. Sen är det upp till domare, eller om det är presidenten som till slut ska avgöra då om man ska bevilja nåd. Och beviljar man nåd så är det ju inte på grund av att de liksom har gjort sig förtjänt av det, utan de har ju faktiskt erkänt sig skyldiga. Och då kan nåden innebära att de slipper uppbära det straff som de egentligen borde ha fått uppbära. Nu anser vi inte att de är skyldiga till terror då, de här killarna. Men ni förstår principen. Överför vi det i teologisk bemärkelse så är nåd är att få motsatsen till vad man har förtjänat, kan man nästan säga. Nåd är Guds frälsande godhet som har bevisats oss syndare. Bara på grund av vår tro på Kristi förtjänster. Vi får alltså Guds godhet oss tillräknad eller bevisad trots att vi inte har gjort oss förtjänta av den. Nåd betyder, ofta så tänker man nåd är någonting mjäkigt och att Gud nu ser mellan fingrarna liksom på okej, jag förlåter väl dig då. Nåd betyder inte att Gud har upphört att vara helig och rättfärdig. Han är fortfarande helig och rättfärdig. Men nåd betyder att Gud har valt att ta skadan på sig själv, den skada som vi har åsamkat, för att vi ska slippa ta den skadan eller bära den konsekvenserna av det som vi har åstadkommit. Jag blev bestulen på min plånbok. Och det var några hundra. Jag var arg. Jag gick ju till polisen. Jag anmälde det. Och tänkte, för det hände väl aldrig någonting med det där. Men så åkte tjuven fast. För han gjorde en massa andra grejer också. Och jag kallades till domstol. Man måste då komma och säga det. Och jag anspråk på det här, va. Och du är ända nere i Malmö. Jag tänkte, jag ska åka ner till Malmö för några hundra kronor. Nej. Då valde jag att så att säga avskriva mig som vad heter det? Ja, vad heter det?
Fordringsägare.
Betyder det att jag fick pengarna tillbaka? Nej. Jag blev ju då, ja, men jag tog skadan på mig själv och jag avstod. Och han behövde inte bli dömd för min plånboks skull. Förstår ni bilden? Den halta, men att Gud så har handlat, att han har valt att ta skadan på sig själv i Kristus. Det är vad korset säger. Korset säger inte att Gud ser mellan fingrarna på syndning. Korset säger att Gud är oerhört helig och rättfärdig. Han krävde att syndens konsekvenser skulle uppbäras. Men han valde att uppbära den själv. Och därför är Gud fullständigt fri att förlåta oss. Utan att göra avkall på sin egen rättfärdighet eller helighet. Han måste inte så att säga sänka ribban. Okej, det var inte så farligt några hundra. Han måste inte sänka ribban för att vi så att säga ska klara kraven. Utan ribban ligger fortfarande på 3 meter. Det är ingen som klarar, va? Inte ens Patrik Sjöberg nådde det i närheten. Så Gud sänkte inte ribban för att, utan Gud är fortfarande helig i allt vad som sann moral är, va? Men han är fri att förlåta utan att vi kan anklaga honom för att se mellan fingrarna. Så är jag tydlig? Vi kanske får orsaka återkomma. Så Paulus är, vi kan tycka, hur kan man vara så intolerant som man säger som han gör? Om någon kommer och förkunnar ett evangelium i strid med mot vad jag har förkunnat, förbannelse över honom. Ja, om också en ängel från himmelen kommer, förbannelse. Det här låter ju väldigt, väldigt förmätet. Ska vi anklaga honom för att vara intolerant? Egentligen så skulle han ju inte alls passa in i ett svenskt sammanhang där man tycker att så här trångsynt får man väl ändå inte vara. Vad beror det på att han är så upprörd? Ja, han beskriver det ju själv i resten av första kapitlet. Hur han har drabbats av Guds nåd. Han som var en hätsk fiende, alltså knöt näven emot Gud. Förbarmade sig Gud över och gjorde till och med till en apostel, uppenbarade sig för. Alltså varför Paulus är så upprörd, det är inte för att han är trångsynt, utan det är för att han är så rädd om Guds evangelium. Det här är det vackraste, det finaste, det högsta, det är det mest dyrbara budskap som finns. Det får vi inte slarva med. För då finns det ju ingen frälsning kvar till slut. Så Paulus, kan man tycka, överreagerar. Och vi tycker, enligt det här med relativismen och subjektivismen, var och en blir väl salig på sin tro. Det är ju normen som gäller. Och det är ju ingen, det sa ju redan, var det Friedrich Carl Preussen och var det Katarina von Bora? Det var någon kunglighet som sa så där för länge sedan också. Var och en blir salig på sin tro. Det finns ju så många trosuppfattningar och religioner. Vad är det de säger att Jesus är enda vägen? Paulus? Jesus eller Buddha, spelar det någon roll? Nej, inte om syftet är att bli salig. Alltså att må bra. Då kanske en ärlig buddhist kan må lika bra som en ärlig kristen, eller på att säga. Om syftet är att känslomässigt må bra, så finns det säkert saliga människor i alla religioner. En bild som ni har hört, och min fru är här ikväll, så hon kan ju bekräfta sanningen i det jag säger nu. Men alltså, vi bodde vid Stensjön, Rådasjön, några år. Och vi var ute och gick där vid Gunnebo slott, ni vet. Och jag har alltid en tendens att vilja pröva isarna så fort novemberisen börjar lägga sig. Så vill jag kolla om det håller. Och hon säger, nej, vad dum du är. Men jag brukar ändå vilja pröva, va? För jag tänker, men det ska hålla, säkert håller. Och jag har ju kommit på skam flera gånger. Jag går inte ut på djupet, men det har ju brustit då, va? Och man kan bli blöt upp till knäna, så det är inte så farligt. Men min tro var att det skulle hålla. Men det jag trodde på höll inte. Blir jag salig? Nej, jag blir inte. Jag blir blöt. Däremot, min fru, det får ju vara nästan metertjockt, alltså. Och bilar och omkring. Och hon, nej, vad obehagligt. Ska vi verkligen gå ut på den här isen? Ja, det håller. Du ser ju, de åker bilar här ute. Alltså, hennes tro är så svag. Men det hon tror på till slut och går ut, det är ju inga problem. Det håller ju, va? Isen är ju tjock. Alltså, det är inte trons styrka som avgör vad som är sant eller inte. Utan det är trons objekt. Så när man säger att var och en blir salig på sin tro, ja, är det så sant egentligen? Då är man inte intresserad av sanningsfrågan, eller hur? Är det sant att isen håller? Ja, det är sant. Även om din tro är svag, så håller den, för den är tjock. Är det sant att nåden räcker? Ja, det är sant, för Gud står för den saken. Du kan lita på det. Förstår ni liknelsen här, va? Och din tro och min tro är ofta så svag, men det vi tror på är starkt. Och den hand som håller ditt liv i sin hand, den handen är stark. Jesus säger, ingen kan rycka dem ur min hand. Jag har små barnbarn som jag ibland testar. Jag håller pennan hårt i handen. Kan du ta handen i farfars hand? Ja då. Och de rycker och drar. Tror du det går? Nej. För jag är starkare, va? Så är det med Gud. Och Jesus, ingen kan rycka dem ur min faders hand. För den som har gett mig er är större än alla, säger han. Så det är en viktig sanning här som vi möter nu. När det gäller nådens evangelium. Håller det? Ja, det håller, för det är Gud som står för det. Nådens evangelium är unikt. Det är kvällens ämne. Och då bläddrar ni vidare tills ni kommer till de sista tre sidorna. Kristen tro och andra religioner. Nu är det ett jätteämne som jag bara hinner översiktligt titta på tillsammans med er ikväll då. Men det kan ni ju titta lite mer noggrant på hemma. Men eftersom det är så vanligt att man hör det här, vad då kristen? Det är väl inget bättre än att vara någonting annat, va? Och det låter ju rimligt. Det låter ju, alltså, att vara relativistisk i sin hållning, det ger ju utrymme för en slags generös livshållning, va? Ja, men du kan ha lika rätt som jag. Och så är man kompisar, va? Och det behöver inte bli någon krocka någonstans. Men då är man inte intresserad av sanningsfrågan. Om det finns det en sanning eller inte? Finns det en objektiv sanning som inte är människoskapad? Eller en mänsklig filosofi. Det är det Galaterbrevet 1 framförallt handlar om. Alltså, det här är inga människotankar, säger Paulus, som jag själv har tänkt ut och vidarebefordrar. Och om man nu tittar på olika religioner då, så säger man, ja, men det är väl alla, de är så lika allihop. Ja, visst, titta här vad lika de är. Alla, och har fyra punkter här då, för det första. Alla religioner har ett gudsmedvetande av något slag. Det behöver inte vara en personlig gud. Buddhismen har egentligen ingen gud alls från början. Utan det är att försöka uppnå ett högre andligt tillstånd. Egentligen är det nirvana som man helst vill åstadkomma genom att slippa återfödas. Och man uppgår i ett opersonligt evigt vara på något sätt. Eller kalla honom Jehova, gamla testamentets namn för Gud, eller Allah, Brahma, hinduismen, den eviga enda verkligheten. Eller Kristusmedvetande som Martinus kosmologin gärna använder, eller New Age överhuvudtaget älskar att använda Kristusmedvetande. Det är Kristus, det är Gud, det gudomliga inom dig, va? Så det där finns ju, tron på någonting högre än den här materiella tillvaron. Och så finns det då en problematik, punkt 2. Nämligen insikten om ett moraliskt ansvar. Alltså någon slags moralisk förpliktelse, erkänner alla. Jag är inte riktigt vad jag borde vara. Till och med New Age säger, du borde ju bli mera medveten om det gudomliga inom dig. Du borde ju komma fram till en starkare självmedvetande, och vad man nu uttrycker det i vackra termer som är lockande och tilltalande att höra. Och alla religioner skulle inte ha det här medvetandet om någon slags otillräcklighet om det inte funnits också en tro på att man är ansvarig för sitt tillstånd och bör göra någonting åt det. Alltså en tro på att på något sätt ska rättvisa skipas. Du kan inte leva hur du vill, utan det har konsekvenser. Och det framgår i alla de stora världsreligionerna. Rättvisa ska skipas. Karmalagen säger sådd och skörd. Det sätt som du har levt ditt liv på i föregående liv, det uppbär du nu resultatet av i ditt nuvarande liv, på gott och ont. Och det liv du lever nu bestämmer ditt nästkommande liv och så vidare, va? Islam har vågskålen som symbol där dina goda gärningar ska vägas mot dina onda. Och den vägskål som vid livets slut väger tyngst avgör himmel eller helvete, himmel eller paradiset. Så det gäller att samla då i den goda vågskolens, ja, den så mycket som möjligt. Och det finns, i vilken del av världen den kommer, moraliska uppfattningar som tycks vara överensstämmande, va? Man har ännu inte upptäckt någon kultur där man anser det vara rätt att stjäla. Eller där man anser det vara rätt att ta sin grannes hustru. Eller anser vara rätt att mörda, avsiktligt mord alltså. Eller att ljuga. Ja, du kan fortsätta med listan, va? Det går igen. Var kommer det här moraliska medvetandet ifrån? Och var kommer insikten om att man inte lever upp till det därifrån? Alltså samvetsförebråelserna är universella. Och tron på att någon slags rättvisa ska skipas någon gång går igen alltså. För man försöker blicka gudarna för att man ska vara på god hand med dem. Andarna eller vad det nu är man tror på. Och då kommer ni in på nästa punkt, frälsningslängtan, som innebär att den här fnurran på tråden mellan mig och gudomen ska lösas upp. Så att jag kan dö med någorlunda frid, att det blir nog bättre. Eller att nu kommer jag in i en bättre fas. Nu har jag blivit frälst, så att säga. På olika sätt då. Va? Olika frälsningsvägar för att uppnå den här friden. Jag skulle kunna ge massor av exempel på sådana den här frälsningslängtan som grep mig, inte minst under mina besök i Indien, hur man kan se hur människor står, hur de kan krypa sista kilometrarna ner mot Gangesfloden för att där liksom visa hur man späker sig och så stå där i floden och bedja i timmar, kanske hela dagar för att åstadkomma rening för sin själ. Och gärna ta hem vattnet och använda för köksbruk för att det är heligt vatten. Det är en sån otroligt stark längtan efter frid, efter renhet som uttrycks. Och vid Buddhas grav där relikerna finns i norra Indien, dit man vallfärdade, det var en man som har suttit i trädet utanför det i 15 år och späkt sig liksom, inte kommit ner utan liksom för att uttrycka sin längtan och liksom markera hur han avstod från all bekvämlighet för att nästa liv skulle bli ett bättre liv. Så det går igen i alla religioner, den här frälsningslängtan, längtan efter renhet, frid, längtan efter att samvetsförebråelserna ska lägga sig. Så när Paulus kom över Medelhavet i det här skeppet som förliste utanför Malta, så var han ju en av fångarna som skulle till Rom, högsta domstolen, och göra sin sak prövad där hos kejsaren. Och så kommer de upp och räddas ur det här vraket. Men när de kom upp på Malta så blir det ju fångarnas sak att samla ved till elden. Och som ni kommer ihåg så var det en huggorm som högg tag i Paulus hand, och Maltas invånare ser med förskräckelse på, aha, titta, han undkom havet, men nu, han är en av fångarna, men nu har rättvisans gudinna hunnit ikapp honom, nu kommer han att dö om 20 minuter liksom, för det var en jättegiftig orm, nu får han sitt straff. Och de trodde alltså på rättvisans gudinna. Var fick de den uppfattningen ifrån? Detta är 2000 år. Detta är samtidigt med Jesus, alltså med Paulus då. Den tiden, för så länge sedan. Rättvisans gudinna. Så de väntade sig att Paulus skulle dö och bli bestraffad för att han var en kriminell. Som inte kan komma undan i längden, va? Förstår ni? Ja. Så då är det ju naturligt att punkt 4 anger de olika religionernas vägar att uppnå den här friden. Och mycket riktigt så förhåller det sig så. Och det fordrar ju ett studium av varje religion som har sina frälsningsvägar. Hinduismen har 4 sådana vägar. Av vilken yogan är den vanligaste som tillämpas i västvärlden. Inte som en frälsningsväg, men bakom yogan finns en hinduistisk filosofi. Mycket klart uttalad. Så finns det andra vägar där som jag inte hinner gå in på här. Buddhismen har sina vägar då. Buddha hade ju en 500 år före Kristus. Buddha hade ju kommit till en väldigt viktig insikt som är egentligen en mycket biblisk insikt som många av oss kristna inte ens har kommit fram till ännu riktigt. Nämligen att den här världen kan inte tillfredsställa. Han såg hur man försökte krama ur livet till den slutliga tillfredsställelsen, men blev besvikna. Han såg hur människor därför led. Alltså, så bakom allt lidande såg han ett försök att nå tillfredsställelse i den här världen. Det går ju inte. Det insåg han ju. Så då, men för att komma ur den knipan så menar han att det här, vi måste komma bort från lidandets erfarenhet genom att förneka liksom de här omättliga önskningarna som vi har på livet. Och de här önskningarna kan då undertryckas genom att följa den åttafaldiga vägen som buddhismen anger då, va. Islam har de här 5 grundpelarna som ni vet. Bön 5 gånger om dagen och så vidare. Fastemånaden, ramadan, vallfärda till Mekka. Ja, hålla på att göra det troget under livet så samlar du den goda viktskålen. Poäng. Och så kristendomen då, som har detta unika genom tron på Kristus. Som gjort allt för min frälsning. Jag brukar väldigt schematiskt skissa det här, va. Genom den här enkla bilden att här kommer Buddha på 500-talet före Kristus och säger, för att människan erkänner i alla religioner att vi är i en prekär belägenhet. Vi är här nere, vi borde vara här uppe. Och Buddha säger, ja, det här är åttafaldiga vägen, så kanske nästa liv är bättre och nästa liv är bättre och kanske till slut slipper återfödas. Men det är upp till dig. Och så kommer Mohammed här på 600-talet efter Kristus. Och han anger då de här fem grundpelarna för islam som du måste troget följa för att samla poäng som möjligen kan ge dig paradiset en gång. Evangeliet säger, Jesus stod inte här uppe och pekade, gör så, 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 utan han kom ner till dig i den här belägenheten och sa, ta min hand så ska jag lyfta dig upp. Ja. Det är ju väldigt enkelt skiss. Men det på ett enkelt sätt förklarar den här stora skillnaden. För alla andra religioner egentligen, du är utlämnad åt dig själv mer eller mindre att så att säga ordna din egen frälsning. Då, det som försvårar den här bilden ytterligare är om ni går till nästa sida, näst sista sidan i kompendiet, är att det finns så många funktionella likheter i alla religioner. Alltså alla religioner har bön. Är klockan 9 redan? Det är inte klokt, förlåt mig. Ja, nej. Nej. Nej, men det var... Nej. Nej. Ursäkta mig. Jag blev så tagen av det här. Intressanta. Då kan man väl göra så här att ni läser sidan de här färdigt kompendiet. Och då är mycket givet för nästa gång. Så kan jag utgå från att ni har läst och så går vi en snabb översikt nästa gång. Över de två sista sidorna. Och så gör ni studieuppgifterna. Kapitel 1-2. Då har ni lite att jobba med. Jätteroligt. Och så ses vi om 14 dagar. Kära ni, ska vi bli stilla i bön. Tack gode Gud för att vi får ana någonting av din kärlek genom historien. Att du har velat nå oss som en kanske något lite dunkel morgon i Gamla testamentet, men där solen höjer sig mer och mer och står i zenit när vi ser Jesus Kristus och nåden i honom. Så tack för det, Herre, att du har uppenbarat dig. Och tack för att Paulus blev så uppbragt över att man förfuskade nåden, så att han skrev ett helt brev för att tillrättavisa, så att vi har nytta av det idag. Och tack för att du har fått sån slagkraft genom hela historien och över hela världen. Och att så många människor ikväll går till sängs och tackar dig för att du har frälst dem. Och som älskar dig. Och din nåd, hjälp oss att under de här veckorna bli mera grundade i nåden och därmed också i glädjen över att vara fria i Kristus. Välsigna oss när vi skiljs. Ja, vi ber det tillsammans, välsignelsebönen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.